En herrgårdssägen av Selma Lagerlöf.
Första kapitlet. Det var en skön höstdag mot slutet av 1830-talet. På den tiden fanns i Uppsala ett högt gult tvåvåningshus som stod underligt ensam på en liten äng långt borta i en utkant av staden. Det var ett rätt ruskigt och otrevligt hus, men det förskönades av den massa vildvin som växte där och som på solsidan kröp så högt upp för den gula väggen att det alldeles omramade de tre fönstren i övervåningen. I ett rum innanför ett av dessa inramade fönster satt en student och drack sitt morgonkaffe. Han var en lång, vacker kar med ett fint utseende. Håret bar han högt uppstruket ur pannan. Det krusade sig vackert och en lugg ville beständigt välta ner mot ögonen. Han var klädd i en bekväm och ledig dräkt, men var rätt elegant. Han hade det fint i sitt rum. Där fanns en god soffa och stoppade stolar, stort skrivbord och präktiga bokhyllor, men nästan inga böcker. Innan han hade hunnit dricka sitt kaffe kom en student in till honom. Det var en av helt annat slag, en liten skulderbred kar, satt och stark, ful, med stort ansikte, tunt hår och grov hy. "Du Hede", sa han, "jag kommer för att tala ett allvarligt ord med dig." "Har du råkat ut för något tråkigt?" "Åh nej, inte jag", sa den andre. "Det är väl snarare dig det gäller." Han satt tyst en lång stund och såg ner. "Det är tusan så obehagligt att säga det." "Låt det vara då", föreslog Hede. Han hade blivit skrattlysten vid detta högtidliga allvar. "Ja, det är det jag inte kan nu längre", sa gästen. "Jag borde ha talat för länge sedan, men det passar sig illa för mig, förstår du. Jag kan inte låta bli att tänka att du sitter och säger till dig själv, den där Gustav Olin, som är son till en av mina torpare, tycker nu han har blivit sådan kar att han vill mästra mig." "För all del, Olin", sa Hede, "tro inte att jag tänker något sådant. Min farfar var ju en bondson." "Ja, men det kommer ingen ihåg numera", sa Olin. Han satt tung och trög framför Hede och återtog för varje ögonblick allt mer av sitt bondsätt, som om detta kunde hjälpa honom ur förlägenheten. "Se, när jag tänker på vilken skillnad det är på din släkt och min, så tycker jag att jag ska tiga. Men när jag kommer ihåg att det var din far som på sin tid hjälpte mig så att jag fick studera, så tycker jag att jag ska tala." Hede såg på honom ett vackert uttryck i ögonen. "Tala nu så att du kommer ifrån det här bekymren", sa han. "Ja, det är så", sa Olin, "att jag hör folk tala om att du ingenting gör. De säger att du knappast har öppnat en bok på de fyra terminerna som du har legat här vid akademin. Du lär inte göra annat än spela fiol hela dagarna. Och det kan jag inte hålla för otroligt, för du ville aldrig göra något annat förr i världen heller när du gick i Falunskola, fast du då var tvungen att arbeta." Hede satte sig lite stelt till rätta i stolen. Olin blev allt olyckligare, men han fortfor med seg beslutsamhet. "Du tänker väl att den som äger en sådan gård som Munkhyttan bör kunna få göra vad han vill? Arbeta om han vill, låta bli om han vill. Tar han en examen är det bra. Tar han inte en examen är det nästan lika bra. För du vill i alla fall inte bli något annat än brukspatron. Du vill bo på Munkhyttan hela ditt liv. Jag förstår så väl att det är så du tänker." Hede teg och Lin tyckte sig se honom omgiven av en likadan mur av förnämhet som alltid i Olins ögon omgav hans far, bergsrådet, och hans mor, bergsrådinnan. "Men det är nog så att Munkhyttan inte är samma ställe nu som förr, då järngruvan var givande", återtog han försiktigt. "Det var nog det som bergsrådet visste, och det var därför han bestämde sig för sin död att du skulle studera. Bergsrådinnan vet det också, stackare, och hela socknen vet det. Den enda som inte vet något..."